Agneta Rahikainen, du är aktuell med boken Kärnfångerskan som är ett slags nerkokad biografi över Edith Södergran. År 2014 så gav du ut en bok som heter Kampen om Edith, biografi och myt om Edith Södergran. Så det här är väl en slags lite sammanfattning av den boken. Men du har ju jobbat med Edith Södergran sedan mitten av 90-talet. Det är ju 30 år sedan.
Jag har jobbat med henne i 30 år. Alltså hon släpper ju inte taget. Och jag brukar skoja och säga någonting som jag vet att Bitte Bukt i tiden också sa. För hon drabbades också av Edith Södergran. Att Södergran har flyttat in och så vägrar hon bara flytta ut. Att fast hon är uppsagd hur många gånger som helst så vägrar hon flytta ut. Det är bara så. Men nu är det nog sista notisen på gång för hennes del att nu börjar det. Min kvot är fylld ganska snart.
Vem är Edith Södergran för dig då när du började jobba med henne i mitten av 90-talet och vem är hon idag?
Jag hör ju faktiskt till dem som kanske lite undantagsvis inte har läst henne som tonåring. Jag läste massor, jag läste allt möjligt annat men inte poesi och framförallt inte Södergran. Hon hade ingen som helst betydelse för mig då. Men sen genom mina studier när jag började studera vad som då kallades svensk litteratur men som nu kallas nordisk litteratur på Helsingfors universitet så hamnade jag att skriva en uppsats om Dagens Valnar. Och inte heller det gjorde att jag nu blev så där jätteintresserad. Men sen fick jag jobb på Svenska litteratursällskapet i Finland som ju har ett fint författararkiv bland annat och också har allt Södergran-material hos sig och då så fanns det redan en som hade gett ut hennes dikter och aforismer i en kommenterad utgåva i hennes samlade skrifter. Och så behövdes det någon som gav ut hennes brev. Och genom det så blev jag jätteintresserad. För jag har egentligen alltid, och som arkivarie då, så var jag jätteintresserad av att titta på handskrifter och gräva i gamla papper och alltså som forskare så är man ju kanske särskilt också som litteraturforskare att man är lite bortskämd med det att man tycker att allt intressant är tryggt eftersom den litteratur man forskar i är tryggt. Men det finns jättemycket annat som inte är tryggt av olika orsaker och breven är ju då kanske inte skönlitteratur men ger ändå stommen för hennes liv. Och så märkte jag också då på den vägen att jobba med breven, så jag hade tillgång till litteratur och den biografi som då fanns, alltså Gunnar Tideströms biografi som kom tror jag 1949 eller någonting sånt. Och så märkte jag att det här inte liksom stämmer. Att min tolkning när jag läser breven och läser hennes diktning och har satt mig in i hennes liv, så det liksom, jag får inte, det är inte min, alltså det sitter inte. Och jag tyckte att det var så mycket fel. Så att sedan efter många år så började jag ju då med skriva biografiskt om Södergran. Men före det har jag gjort nog, alltså skrivit massor med artiklar och hållit jättemånga föredrag om henne på olika sätt och olika synvinklar.
Mm. Kan du säga att du, jag känner det kanske ett märkligt ord, men att du har någon relation till henne?
No, så där som biograf så tror jag att det är bra att inte ha en väldigt så där affektrelation till den man skriver om. Att förstås finns det ju en orsak varför man skriver om, väljer att skriva om en biografi om någon. Men det kan handla om antipatier men oftast om sympatier. Att man vill kanske berätta den här berättelsen kring den här personen. Och göra den rättvisa. Och då tycker jag att det kanske också är viktigt att på något sätt hålla sig objektivt. Samtidigt som jag vet att också jag har och har haft en agenda i det. Att jag har velat lyfta fram henne som människa. Att jag blir så otroligt irriterad på alla de här jolmiga historierna om hur synd det var om henne. Hur fattig hon var, hur missförstådd hon var, hur sjuk hon var, hur hon ständigt var döende. Men jag tycker att det är att göra henne mycket mindre, att tycka så synd om henne. Att jo, hon hade ett liv som var ganska förskräckligt på många sätt. Och inte minst på grund av sjukdomen. Men det fanns också så mycket annat. Och så mycket annat som gör en till en människa. Som också alltså riktigt besvärliga sidor. Det är viktigt att ta upp att det är ju alltid knepigt att hoppa in i en annan tid, i en annan människa som man aldrig har träffat och försöka göra en rättvis bild. Men det här är nu mina försök.
Hur skulle du säga att hon var som person? Så som du får syn på henne i hennes brev och i hennes dikter och i annat material, fotografier till exempel.
Nå, jag ser henne som en person som kanske inte var så där jättetrevlig, så där, vad ska man säga, traditionellt sett. Hon var en mycket anspråksfull person som på något sätt kompromisslös också när det gäller synen på hennes eget författarskap. Att författarskapet och konstnärskapet var för henne allt. Och det kanske också var symptomatiskt med tanke på att hon ju levde ganska hennes nätverk var inte så stora och hon hade några nära vänner som hon kunde bolla och forma det här konstnärskapet mot, ska vi säga. Men hon var ganska udda och speciell och hade ett väldigt bra självförtroende, vilket jag tycker att det är helt fantastiskt när det gäller kvinnliga författare överhuvudtaget, men framförallt historiskt. Att hon visste precis vem hon var och vad hon ville säga. Även om hon också prövar olika modeller och prövar olika auktoriteter som Nietzsche och Steiner och så här. Men en mycket, vad ska jag säga, dominerande person med ett starkt konstnärsjag. Men kanske inte alltid så där den här trevliga människan att ha en middagskonversation med. Fast den skulle vara mycket intressant tror jag, men kanske inte helt fiktionsfri.
Jag tänkte just att om man tänker att du skulle ha henne med dig vid middagsbordet, så jag tänker att du har ändå jobbat med henne och hennes texter i mer än 30 år. Finns det någonting som du skulle vilja veta? Jag vet att primärkällorna är ju ganska få egentligen, så det är väldigt svårt att hitta något nytt om henne. Men det måste ju finnas gåtor och frågor som du har funderat på under de här 3 decennierna. Så vad skulle du fråga henne?
Jag skulle vilja veta om hennes umgänge. Mer om det, för att jag gav ju tillsammans med Ira Sillanpää i våras ut en bok som heter Världen är min, som är fotografier och dikter. Och genom det här arbetet där jag igen återgick till fotografierna, för jag har ju också gjort tidigare en bok med foton, men nu när man har digital teknik så kan man förstora dem jättemycket. Och i det arbetet så slog det mig att de här bilderna är, det liksom skapar nya infallsvinklar på Södergran, men sådana som inte riktigt går att förklara. Att vem är de här människorna? Vilka är de här platserna? I vilka sammanhang har det här tagits? Är det människor hon har umgåtts med jättemycket? Eller är det tillfälliga bekantskaper? Eller vad handlar det här om? Att jag har ofta väldigt svårt med det här att man säger att Södergran var så ensam och isolerad. För att när man tittar på bilderna så var hon ju inte det. Men vem var de där människorna? Det skulle jag vilja veta. Förstås är det ju så där också, ja vad ska man säga. Skulle det ju vara en intressant fråga att ställa henne. För att jag tror ju att det att hennes dikter är så lästa och älskade idag. Så handlar om att hon säger något väsentligt om dagens värld. Och det skulle vara intressant att fråga henne hur hon ser på den. Att, har den förändrats till det bättre eller är det bara värre?
Hennes absoluta storhetstid var kanske i modern tid, tänker jag nu, var kanske så där på 80-talet när folk började forska mer och mer i hennes författarskap och göra olika analyser och också forska hennes liv och så vidare och fram under 90-talet och så vidare. Och när vi pratar om idag 2023, då det har gått 100 år sedan hon dog. Så vilken skulle du säga att hennes position och plats är idag, ska vi nu säga, i den finlandssvenska litteraturen, men också kanske i den nordiska litteraturen, i världslitteraturen?
Åtminstone i den nordiska litteraturen är hon ju jättestor. Alltså hon är den stora poeten. Åtminstone på svenska i storleksklass kanske med Bellman, både när det gäller urval i antologier men också i olika mer folkligt baserade sammanhang där man läser Södergran, använder Södergran på olika sätt. Så hon är, alltså hon är jättestor, och hon är också jättestor i relation till andra författare, andra poeter. Jag skulle säga att alla svenska poeter har varit tvungna kanske på ett eller annat sätt att förhålla sig till Edith Södergran. Och sen är hon ju översatt också till jättemånga språk. Men problemet med översättningar av poesi är ju ofta det att det blir annorlunda. Det är liksom inte dikten ett i ett. Och översättningar kan vara väldigt olika. Det finns ju jättemånga översättningar, till exempel till engelska. Och en del av den är helt förskräckliga. Samtidigt så ser man också att Södergran hör till de mest tonsatta poeterna. Det kommer hela tiden nya tonsättningar. Vilket måste på något sätt betyda att hon också musikaliskt tilltalar olika musiker. Så att man kan absolut inte överdriva hennes storhet. Och också på finska, så det dröjde ju lite innan hon slog igenom på finska och innan hon översattes helt och hållet. Det var ju faktiskt först på 90-talet genom Pentti Saaritsa. Men idag så är hon ju jättestor. Och egentligen orsaken till den här kärnfångerskan, att jag valde att göra en sån här lättare biografi där basic facts finns, i den att det behövs en lite mindre biografi där man får veta det viktiga om henne, hennes liv och hennes författarskap och hur det landar i hennes samtid. Och jag tänker ju mig att kanske unga människor vill läsa en sådan här bok och kanske inte orkar med Kampen om Edith som ändå var bortåt 500 sidor. Jag skulle vilja att den skulle kunna översättas till andra språk. Den finns ju nu på finska, men att den också skulle kunna komma på engelska eller på tyska eller något sånt språk, för att det finns ändå ett intresse för Södergran och kanske också framförallt för henne som exilförfattare. Det här att hon var mångkulturell och levde i olika kulturer. Så jag skulle hoppas att det här skulle leda till någonting sånt, men vi får ju se.
Mm. I ditt förord där så konstaterar du att Södergran är aktuell i glädje och sorg, i kärlek och längtan, i krig och i fred. Men samtidigt så framhåller du också att hon är full av paradoxer. Hon är ju ingen enkel författare som erbjuder patentlösningar för livet. Att istället ger hon oss svindlande paradoxer, uppkäftiga utrop och hjärtkärande skönhet. Allt det som vi läsare behöver i en tid som denna. Och jag tänkte på det här med att hon ju, även om hon är högt älskad och omhuldad, men hon är ju verkligen inte lätt. Det finns texter i hennes produktion som man kanske inte riktigt förstår heller, utan att sitta med ett lexikon och ett facit på något sätt. Så det är ju lite spännande att hon har den här paradoxaliteten hos sig, att hon är svårbegriplig, svårfångad och samtidigt oerhört älskad och uppskattad.
Det stämmer. Jag är ju ganska övertygad om att man kan läsa Södergrans dikter, om man tar hela hennes samlade produktion och läser dem om och om igen, så kommer man att hitta varje gång helt nya saker som man inte har sett och inte har tänkt på förut. Och jag menar, alla poeter har också skrivit dåliga dikter. Det har Södergran också gjort. Kanske när det gäller henne så har hon en, hon vippar ibland över till det patetiska. Men det kanske också är det som gör att hon är så folkligt kär. Att kanske just det, att hon vågar säga, vågar prata om hjärta och smärta uttalat. Så det är väl kanske det som man också behöver. Det är ju inget illa med att dras till det patetiska. Men det som jag kanske har lite svårt med är ju de här nietzscheanska dikterna. Men jag ser det mer som resultat av hennes behov av att skapa sin konstnärsposition. Nietzsche hade så mycket att göra med det, att skapa det här konstnärsidealet, eller den här övermänskliga konstnären som stod över allt fientligt och mänskligt och patetiskt. Eller kanske inte patetiskt, men sånt här världsligt. Och det var det hon ville säga. Men att så där en dikt som vid Nietzsches grav till exempel kan ju kanske vara lite svår att ta till sig i dagens värld med all fascism och det ena och det andra som vi vet vad det kan leda till.
Som sagt, hon är en författare som man har forskat väldigt mycket i, och frågan är ju att finns det någonting mer att ta av, eller har vi likmaskar tugga igenom allting? Finns det mer, någonting mer att säga om Edith Södergran?
Det finns det absolut. Alltså, det är jag helt övertygad om. Jag har själv alldeles nyligen skrivit om Edith Södergran i Växtriket för en ytterligare bok som kommer att komma. Och då insåg jag ju att men det här har ju faktiskt att det är ju jättekonstigt att hon skriver så mycket om natur och så mycket om växter. Att, visserligen natur kanske man har lite skrivit om, men inte så mycket som jag hade förväntat mig. Men det var ju för sig bra, så hade jag mycket att ösa ur. Men jag är alltså övertygad om att det finns nya aspekter. Och om det är ett författarskap och en diktning som lever, så läses den alltid med samtidens perspektiv och placeras in i litteraturteoretiska sammanhang som förändras och som förnyas. Och då kan man säkert placera in också Södergran där och hitta nya djup och nya dimensioner och nya saker att säga om henne. Det är jag helt övertygad om. För så är det med levande författarskap, att det finns alltid någonting att säga. Att, jo, kanske biografin finns det inte så mycket mer att hitta. Det kan vara något enstaka som dyker upp. Vilket det också faktiskt har gjort för den här kärnfångerskan, några små grejer. Men annars är det nog svårt att hitta. Att största delen av hennes biografiska material förstörde hon ju själv. Så det kan inte hjälpas. Men när det gäller hennes poesi finns det mycket att säga.
Nu blir jag nyfiken. Jag har ju läst förstås både Kärnfångerskan och din tidigare, den här om kampen om Edith. Vilka detaljer är det som du har hittat som du inte har sett förut?
Faktiskt när kampen om Edith kom ut så var det en dam som tog kontakt med mig med ett fotografi som nu finns publicerat i Kärnfångerskan, som är Edith Södergran som sitter med en grupp människor utanför eller någonstans vid ett sån här kuranstalt som hette Kirvus kanske på svenska, på Karjaskanese, inte långt från där hon bodde i Raivola. Och det har man vetat tidigare, att det var någon läkare som hade ordinerat henne kyneska sittbad, vilket betydde sådana här kalla sittbad, där man skulle frottera sig med en våt handduk för att bli av med allt möjligt från det här ordinerades nervsjuka kvinnor ofta, men var också en behandlingsmetod för allt möjligt, you name it. Och den här anstalten Kirvus så var specialiserad på icke-medicinsk vård, så det var sån här hydroterapi som man kallade det. Och uppenbarligen så hade alltså Södergran varit där, kanske fått då någon behandling för sina nervösa besvär. Och det var också ett ställe som var, det var sin tids antivaxers. Så det här är ju kanske en ny detalj om Södergrans liv, att det här var någonting som hon också drogs till. Att hon hade ju faktiskt i 14 år fått sanatoriebehandling på olika sanatorier. Och till slut vägra, för att de var så plågsamma för henne och de var så obehagliga och förnedrande framförallt. Så hon vägra fortsatt anstaltvård eller medicinsk vård. Men det här testar hon. Så det är ju faktiskt lite intressant att tänka sig att någon som hade så stor erfarenhet av behandling valde då alternativ medicin. Men vi vet ju då inte hemskt mycket mer annat än att hon då uppenbarligen besökte den där hemmet och finns på det här fotografiet.
Så lite spår har hon lämnat efter sig för dig att gå efter i varje fall.
Jo, det är ju sånt här som kan dyka upp när folk vet om henne och känner igen henne från fotografier, och så kan det plötsligt dyka upp hemma hos någon någonting. Och det hoppas jag ju ännu att det kan göra. Hon hade ju jättemånga väninnor till exempel under skoltiden i Sankt Petersburg. Och vad som hände med de här väninnorna så vet man ju då inte, för att jag vet inte om någon heller riktigt på allvar har försökt leta efter dem, men att efter ryska revolutionen så förskingrades ju alla som på något sätt hade någon tysk bakgrund eller hade någon internationell bakgrund från det blivande Sovjetunionen, och det var mycket utrensningar och folk flydde och så här, och vart de här kvinnorna hamnade, så det vet man ju då inte, vart hennes skolkamrater hamnade. Det är ju också någonting som jag gärna skulle fråga henne, att om hon har någon kontakt med dem nu.
Någonting som jag noterade när jag läste Kärnfångerskan var ett fotografi av operasångaren Alexis av Enehjelm som finns här. Och där du bland annat skriver att hon möjligen hade en kärleksrelation med honom. Och det här kan jag inte riktigt minnas att jag skulle ha läst någonstans tidigare. Det här är någon ny information du har fått fram.
No, det är det inte. Det finns också i Kampen om Edith. Alltså där nämnde jag ju, eftersom den här Gunnar Tideström, han spekulerar kring en man som han kallar för Terijoki-mannen, som då var någon slags potentiellt kärleksobjekt för Södergran, för att han ville bevisa att Södergran inte var ensam och att hennes kärlekspoesi hade ett fysiskt mål i denna mystiska man, som faktiskt är helt ett påhitt, mer eller mindre. Däremot så visste också Tideström, men han ville inte skriva ut det, att Södergran förmodligen hade någon form av sexuell relation med skulptören Gunnar Finne och också med Alexis av Enehjelm, som då var operasångare, spirande operasångare, och som sen blev chef här på Yle. Och jag hittade nämligen, alltså av en tillfällighet, så var jag för en tid sedan i Paris och gick på en konstutställning över Oskar Kokoschka. Och sen när jag älskar att gå på museer, särskilt konstmuseer, och så såg jag att där fanns ett porträtt av Alexis av Enehjelm, av Oskar Kokoschka, i den här utställningen. Och jag blev så att, va? Det här har ingen berättat för mig, det här har jag inte vetat om, att hur kommer det här sig? Och jag har nu försökt luska reda på att hur kommer det sig att det finns det här porträttet, men det var tydligen så att Alexis av Enehjelm som studerade i Wien och letade under den tiden, alltså Kokoschka målade ett porträtt av honom, det här var 1911. Och det här porträttet är förhållandevis också traditionellt, det är inte lika så expressivt som Kokoschkas senare porträtt eller annan konst. Och så tänkte jag att, no, 17 också, jag vill ha en bild på det här porträttet i boken, bara därför att det finns. Men vad som nu hände mellan Alexis av Enehjelm och Edith Södergran så vet man då inte, eftersom de brev som fanns så är förstörda. Men åtminstone så vet man ju att någonting hände där, och så tyckte jag det var lite kul med det här porträttet. För att Kokoschka hörde ju till den här Der Sturm-gruppen, både galleriet och den här tidskriften. Så han illustrerade tidskriften och ställde ut sin konst på Der Sturm-galleriet i Berlin. Så jag tyckte att det är också ett sätt att visa hur de här avantgardistiska cirklarna, de ju faktiskt var jättesmå i verkligheten.